Hej och hjärtligt välkomna att lyssna på tredje avsnittet om hur Finland fick sin svenska befolkning. Två tidigare avsnitt har handlat om myter kring påstådda korståg och hur svearna egentligen koloniserade en gammal bundsförvant. Och nu ska det handla om ortnamn och vad de berättar om vilka som flyttade in, om ursprunget. Jag heter Mats Dumell och försöker tillsammans med 10 kända arkeologer, historiker och språkvetare skilja agnarna från vetet när det gäller svearnas invandring till Finland. Koloniseringen började redan på 1100-talet och pågick i 200 år.
Det första som slog mig när jag intresserade mig för det här ämnet, det var ju hur lite det faktiskt var. Nu vet jag ju det här och nu är det självklart för mig, men det var det inte då, att vi inte skrev överhuvudtaget på den tiden. För det är inte så att det inte finns, om den här utvändningen, det är inte så att det inte finns någon längre sammanhängande text. Det är inte så att det inte finns någon kort beskrivning, utan det finns bokstavligt talat inte en bokstav. Det finns absolut ingenting från när det begav sig. Och det här måste ju rimligen ha varit en ganska stor grej. Det borde ha rört sig om tiotusentals människor som for över Östersjön. Och som sagt, antalet samtida vittnesmål är exakt noll.
Det här säger en av Sveriges kändaste språkvetare, lingvisten Mikael Parkvall. Han forskar främst vid Stockholms universitet. Och han ska dra många intressanta slutsatser lite senare i programmet. Ofta har det varit så att just språkforskningen gett oss förklaringar när det inte funnits belägg i andra källor. Ett bra exempel är tolkningen av förändringarna i ortnamnen i skärgårdskommunerna. När svenskarna för 900 år sedan började anlända seglade de via Åland mot den stora skärgården i västra Finland, de finska skär. Så hette Åbolands skärgård ända fram till 1920-talet. Efter finska skären kom Kimitoskären och sedan nuvarande Ekenäs skärgård, som tidigare kallades Pujuskären. Då hade invandrarnas skutor redan rundat Hangeudd eller Hangete. De styrde inte in i Finska viken utan till Mare Estonia, Estniska viken. Flera kända språkforskare har pekat på hur ursprungligen finskspråkiga ortnamn har förvrängts till oigenkännlighet. Ta till exempel Lielax, Birsala, Sydmo, Ovensår, Huklot, Ojanit eller Surnon. Enbart i finska skären och Åboland har namnforskaren Ritva-Liisa Pietikäinen funnit över 1000 ortnamn vars ursprung är finska eller estniska. Det är kanske inte så mycket bland sammanlagt 50 000 ortnamn, men de är desto synligare. Samtliga ursprungliga kyrkosuknar Inje, Utskär, Korppu, Nagu, Pargas, Hittis och Kimito kan härledas till finska ortnamn. Språkforskare som Gunvor Kerkkonen, Kurtsil Jakkus, Elias Orman, Lars Huldén och senast Saulo Kepsu har visat hur gamla finskspråkiga namn försvenskats också i kyrkosocknarna i västra och mellersta Nyland och i Österbotten. De ursprungliga gamla namnen är tydliga i Tenala, Kaaris, Kyrkslet och speciellt Tiesmo. Eftersom vi på riktigt inte vet ett jota om hur invandringen gick till i detalj, finns ingen annan råd än att gå på arkeologi, indicier och lingvistik, språkforskning. Arkeolog Ulrika Rosendahl är intendent vid Lovisa stadsmuseum och hon har i sitt arbete forskat i gamla nyländska byars namn. Att spåra medeltida ortnamn har visat sig vara ganska kinkigt.
Vi har ju väldigt tydligt sån här medeltida ortnamnsbestånd i Nyland, i det svenska ortnamnsbeståndet. Och så är det sen uppblandat med finska element som det där som man då kan anta att det är någon sorts äldre skikt. Och det där skulle det ha varit hemskt mycket tidigare svensk inflyttning, så skulle de här ortnamnen borde se annorlunda ut än de gör idag.
För hur gamla är de äldsta ortnamnen som ni har? Hur långt kan ni spåra dem? När vi har så där mycket typiskt östnyländska namn som inte finns någon annanstans i Finland. Det är det som slutar på om,
ja.
Hade och så vidare.
Ja. Ja, det är ju det där. Det är ju, de är ju roliga, de här gammal dativform som det där som de går tillbaka på ett mans namn. Och sen har man den här gamla datumformen som betyder hos den här killen då liksom. Hos Hadde, hos Gisle, hos Kugge. Så blir det Gislom, Kuggom, Haddom eller hos Harden så blir det Hardom. Och det här är ju inte så egentligen så hemskt långt från alla de här andra byarna som kan heta något i stil med Andersby eller något annat som det där Mortensby eller något, den här typen av namn som det där som är då en viktig person och så har man dens by då.
Man syftar på mansnamn.
Ja, och då har vi ju ganska, de är ju ganska roliga de här Hadde och Kugge och Gislar. De verkar ju inte så riktigt så här moderna, de är inte de här typiska bibliska namnen eller de som kommer då sen med så här, samma namn som det där som man ser på 1500-talet kanske. Så de kanske kan tänka sig att de var lite trendigare där på 1200-talet än kanske i slutet av medeltiden. Men att det här är ju inget, det här är nu liksom gissningar förstås, att det finns ju inte någon sån här tabell som man kan kolla upp att exakt.
De är påfallande många och allmänna och vad som är viktigt, de har bevarats i östra Nyland.
Jo.
Så hur förklarar du det?
Det var liksom ett namnskick som på något sätt funkar här, att det kändes logiskt för de här invånarna. För senare, sen så är det liksom ganska sent kedja av historien, så fortsätter man den här, med att skapa den här typen av det där av omnamn, alltså bynamn som har den där, de där ändelsen om, att det är någon sorts logik i det där, kanske det är dialektalt eller någonting, för det byar som inte har haft den här ändelsen så får den här ändelsen senare, så det är lite roligt.
Den dialekt man talar från Lovisa norrut upp mot Lappträsk och så vidare, så den är ju också speciell jämfört med andra dialekter, jag menar, den är ålderdomlig.
Kan ju hända, men nu tror jag fick jag har förstått att det också finns ålderdomliga dramer i västnyländsk dialekt och så här. Att de kan komma lite från kanske olika håll eller så här, eller under olika perioder. Så det är ju intressant att det där man kan tänka på den här konstruktionen, inte som en sån här ett stort resultat av ett stort korståg och en kung som kommer så här, utan att det kan i olika områden ha funnits olika strategier för att kolonisera och olika motiv där bakom och olika orsaker till varför man börjar röra på sig.
En av Sveriges kändaste språkvetare är Mikael Parkvall. Parkvall har skrivit språkspalt i Svenska Dagbladet och bland annat gett ut böcker som Lagom finns bara i Sverige. För ungefär 10 år sedan började Parkvall samla material till en bok om östsvenska dialekter. Genom att mata in mängder av ord i en stor dator fick han fram resultat som indikerar vilka orter i Svenskfinland som koloniserats varifrån.
Jo, jag skulle väl säga att det var pur nyfikenhet bara. Att jag bara undrade hur sjutton var det med den här saken. Och sånt kan väl i princip vem som helst göra. Man vaknar upp någon dag och så undrar man vad det nu kan vara. Varför? varför kokar vatten vid 100 grader eller varför har giraffen blå tunga eller någonting så. Och så försöker man kolla upp det. Och just det här fallet då så tyckte jag att det verkade inte vara så solklart hur det hade gått till med det här. Och då tänkte jag väl tanken att tänk om jag skulle kunna bidra med någonting. Jag hittade, vad heter den? Jag tror att den heter Ordbok över de östsvenska målen. Som är gjort då någon gång kring förra sekelskiftet. Det är då en ordbok där det är dialektala ord. Och inom parentes efter varje ord så står det då i vilka socknar den förekommer. Och så matade jag in det här för att se då hur de olika dialekterna förhåller sig till varandra.
En massa är så beskrivet i modern tid om utvandring för länge sedan, så det är förmodligen rätt värdelöst.
Alltså, det första som slog mig när jag intresserade mig för det här ämnet, det var ju hur lite det faktiskt var. Nu vet jag ju det här, och nu är det självklart för mig, men det var det inte då, att vi inte skrev överhuvudtaget på den tiden. Det är inte så att det inte finns någon längre sammanhängande text. Det är inte så att det inte finns någon kort beskrivning, utan det finns bokstavligt talat inte en bokstav. Det finns absolut ingenting från när det begav sig. Och det här måste ju rimligen ha varit en ganska stor grej. Det borde ha rört sig om tiotusentals människor som for över Östersjön. Och som sagt, antalet samtida vittnesmål är exakt noll.
Är det liksom indicier som du
får? Jo, det är det ju. Och det är ju det enda man kan ta på. Och något av det mest konkreta som finns att gå på är väl ortsnamn, helt enkelt.
Vad var det för språk vi talade när det kom? Om vi tänker på 1200-talet, liksom.
Om man tänker sig då att på vikingatiden pratade vi urnordiska, det vill säga i stort sett likadant i hela Norden. Och det här är ju då några hundra år senare, så att det är väl kanske inte halvvägs mellan den nordiska och modern svenska, men en bit på vägen mellan den nordiska och modern svenska.
När uppstod dialekterna då? När sprack det här gemensamma språket?
Om vi tar hela Skandinavien som helhet, då är det väl så som du spontant sa, att urnordiskan spricker upp på något sätt, fragmenteras och delas upp i mindre enheter. När det gäller svensk-finland så är det ju inte helt självklart att det bara har gått till så. Därför att i svensk-finland kan det ju också vara så att folk från olika delar av Sverige har slagit sig ner intill varann. Och då är det ju så att säga inte en dialektfragmentering som sker i Finland, utan en som tas över från det gamla hemlandet.
Det är över 100 år sedan språkforskare började leta efter ursprunget till finlandssvenskan. Här stammade den från någon okänd urfinlandssvenska, frågade forskarna. Mikael Parkvall uppger att frågan kom lite överraskande.
Jag hade då bara som alla andra matats med det här att vi har Svealand, Götaland, Norrland och de östsvenska målen. Och har man aldrig funderat över det så har man ingen anledning att ifrågasätta det. Att de då inte har någonting, nästan ingenting gemensamt som inte finns i andra dialekter. Det talar ju mot ett möjligt scenario, nämligen att det är någon sorts, att det har funnits en urfinlandssvenska som har kommit över från Sverige och kommit över liksom i ett stycke och sen spritt sig över svensk-finland. Så verkar det ju då inte vara, helt enkelt. Det finns väl fler skäl till att det scenariot är osannolikt också. Bland annat att de här första urfinlandssvenskarna skulle ju då ha måst föröka sig som kaniner för att sedan så snabbt kunna fylla upp hela området.
Här kommer vi ju in på de här väsentliga frågorna. Vilka var de? Varifrån kom de?
Det är omöjligt att veta någonting. Allt är bara förslag. Och jag hoppas ju då att mina förslag är något sånär väl underbyggda, eller så väl underbyggda som de kan vara med det här usla källäget. Men hur som helst så tror jag att i huvudsak så paddlade folk över för egen maskin. Men på några ställen i Finland så tror jag att det faktiskt var organiserat. Och då tänker jag på Jomala på Åland, Borgåtrakten, framför allt de två. Möjligen också i trakten av Pargas.
Hur motiverar du det här?
Både på Åland och på fastlandet så finns det en del ortnamn. De brukar kallas för särnamnsbyar. Där alltså namnet på byn antyder etniciteten hos, antar vi, tidiga bosättare. Alltså det finns flera ställen som heter Gästerby, som man då tror pekar på Gästrikland. Hälsingby finns det flera stycken av, då tänker man Hälsingland. Och så vidare. Dalkarsby finns det flera av. Men frågan är exakt vilka slutsatser man ska dra av de här särnamnen. Det enklaste antagandet är att ja, men det här heter Hälsingby därför att det var hälsingar som slog sig ner här. Och då var väl folket i den här trakten hälsingar. Men vänta, å andra sidan, om alla var hälsingar i trakten, varför skulle just det här heta Hälsingby? Det är rimligare att den heter Hälsingby om folk runt omkring inte var hälsingar.
Det har antagits att det uppstod en befolkningssvacka eller ett tomrum på Åland efter järnåldern för 900 eller kanske 1000 år sedan. Sedan flyttade nya människor in med nya namn. Mikael Parkvall.
Det som är specifikt är att runt omkring, som en krans runt nuvarande Mariehamn, så ligger, jag tror det är 6 stycken särnamnsbyar som ligger precis runt omkring. Och eftersom de ligger runt omkring det här, alltså öns mest centrala läge, det borde rimligen vara det där folk slog sig ner först. Om man kollar på såna här saker som byarnas storlek och hur hemman har kluvits genom åren och sådär, så kan man också lista sig till att det här är det tidigast befolkade området. Så om nu Åland har legat tomt i ett par hundra år, hur stor är då chansen att folk från 6 eller vad det nu blir, svenska landskap, samtidigt kommer på idén, grabbar, där ska vi bosätta oss? För mig tyder inte det på, i första hand, på spontan bosättning, utan jag tänker mig snarast just någon sorts militärbas. Det här är någon sorts Gibraltar, helt enkelt. En militärbas, kort och gott.
Ortnamn på Åland är ett svårt ämne. Kan stöperiet om det åländska tomrummet började egentligen först under andra världskriget, då arkeologerna i sina utgrävningar inte hittade mynt eller annat handgripligt från tiden omkring 1000. Och de nuvarande åländska ortnamnen är av ganska ung karaktär. Men åter till Mikael Parkvall. Han säger att Jomala och området kring nuvarande Mariehamn kan ha varit en militärbas. Och frågan är om samma sak gäller även Borgo.
Normala namn i svensk Finland, de anspelar antingen på personer, det är liksom Kalles och Pelles ställe, eller så heter de någonting som har med naturen att göra, det är liksom stället med den stora granen eller någonting sånt där. Men jag plockade ut alla namn som verkar peka på, alltså sådana som innehåller kung och drottning och sådana här mer högre ståndsgrejer och militära befattningar och sådär. Och vårdkasar och såna här saker som också har med larmsystem och någon sorts organiserat militärt att göra. Och då är det en grotesk överrepresentation i Borgåtrakten. En alldeles fantastisk överrepresentation där.
Från vilken tid ungefär?
På det stora hela så tänker jag mig att det här då återspeglar den ursprungliga bosättningen. Det vill säga 1200-tal i princip. Dessutom så är, om man ska jämföra med svenska dialekter, så är trakterna kring Borgå är också mer sydliga. Det vill säga att de smakar lite mer götaländskt, medan svensk Finland som helhet är ganska norrländskt i sin karaktär. Och det finns en ruskigt fascinerande historia där ur den novgorodiska krönikan om hur ryssarna skövlade Tavastland var det väl, tror jag. Så där står det då beskrivet hur vi, det vill säga novgoroderna då, tog oss ut på Finska viken och så åkte vi båten sväng och så klev vi i land på ett ställe och så knallade de då till fots in i inlandet och brände ner Tavastehus. 1238 eller 39, där någonstans i alla fall. Och de anger ju då några av den här namnet på stället där de stiger i land. Så vi steg i land vid Svartån och så knallade vi till Köpmannaån och så brände vi och härjade och brände. Och det här är ju inte vad saker heter idag, så folk har ju då spekulerat kring vad 17 är det de beskriver här egentligen. Och jag har väl då också spekulerat lite grann kring det här, men vi kommer ju aldrig att få veta helt enkelt. Men en tanke som jag då har råd med mig är ju om det är den händelsen då som leder till anläggandet av Borgå, att så här kan vi inte ha att norrgårdarna bara kan landstiga helt ohindrade.
På Parkvalls språkradar blinkade till och såg vi ortnamn runt Pargas. Centralorten i Pargas är Tenby. Och själva grundordet ten tror man är fornnordiska som betydde krigare eller motsvarande. Då blir även Pargas kandidat för organiserad flyttning och eventuellt någon form av militär närvaro. Så också om Mikael Parkvall antar att huvuddelen av ur-finlandssvenskarna har simmat över för egen maskin, så finns det fläckar som ser organiserade ut.
Jomala och Borgå sticker ut definitivt. Nyland som helhet är liksom ganska sydligt. Framförallt så har vi mellersta Nyland är sydligare än vad ytterkanterna är. Och någonting som är vrålnorrländskt här är då allra, allra östligaste Nyland. Och det ligger fan inte närmast Norrland. Och då börjar det bli lite spännande när det inte följer de förväntade mönstren. Det verkar som att rekryteringsbasen i Sverige, och återigen det är ett sekel vi har att laborera med, den verkar ha förskjutits norrut lite grann. Så att de första tycks då ha haft ett mer sydligt ursprung än de senare.
Det som jäckar är alltid det här mitt i svenska Åland finns det Jomma.
Ja. Och det är nästan det enda finska namnet på Åland. Alltså det låter ju för enkelt och för billigt att anta att det skulle ha med finska Jomala gud att göra. Men återigen, nu förlitar jag mig bara på vad ortsnamnsexpertisen har sagt. Och de brukar faktiskt anta att det är det. Sen har det spekulerats i om det kanske inte är gud som sådan, utan om det har kommit att bli namnet på någon liksom avgudabild som man sätter upp för att det ska ge tur eller någonting sånt där. Va? En möjlighet är ju för all del att svensktalande har lånat in det här ordet. Låt säga nu att Jomala betyder någon liten avgudafigur, ett rent fysiskt föremål. Att det lånades in av de svensktalande och de använder det. Så att det inte alls är en finne som har sett till att orten Jomala heter Jomala.
För 100 år sedan fanns det fortfarande betydande svenskspråkig bosättning vid mynningarna av de stora älvarna Kymmene och Kuhmo. Det var sannolikt här svearnas allra första handelsplatser hade grundats. Kuhmo älv har namngetts efter orten Kuhmo, Kokemäki. När det gäller Kymmene antar man att orten vid älvens mynning ursprungligen hette Kymmen. Fornnordiska Kymmen utgår från ett mansnamn. Det antog språkforskaren Lars Huldén för 20 år sedan. Det är lite som Aura, som bottnar i ett urgermanskt mansnamn. Så vi så. Det var vid Kuhmo, Kymmene och Kyroälvar invandringen började. Bosättningarna har försvunnit utan att lämna arkeologiska spår. Men en språkforskare ser med andra ögon, Mikael Parkvall.
Återigen då med brasklappen att allt jag säger här är mina gissningar. De bästa gissningar jag kan göra, men likförbannat gissningar. Mitt förslag är att de allra, allra, allra första bosättarna på fastlandet var sörmlänningar eller något i den stilen. I alla fall folk från strax söder om Mälardalen. Som slog sig ner just precis vid de älvmynningarna du nämner. Så att de första fastlandsfinlandssvenskarna paradoxalt nog skulle då ha bott på precis de ställen som sen var de första att förfinskas. Alltså längs Gumo och Gymenälv.
Hur kommer du till det?
Dialekten vid Gymenälvs mynning är inte bevarad. Men den i Vittisbofjärd, som jag då tänker mig får representera Satakunta, den hann precis dokumenteras innan den dog ut, alltså sent 1800-tal. Och den uppvisar sydligare drag än sina grannar. Och så att de verkar ha varit tidiga, de verkar ha varit icke-norrländska i alla fall. Vad har de gemensamt? Jo, som sagt, båda ligger vid älvmynningar. Och finnarna vid den här tiden, av lite dunkla orsaker, så bodde ju inte de vid kusten i någon större utsträckning. Och om man då kommer utifrån och vill umgås med finnar, var ska man slå sig ner då? Jo, vid älvmynningarna. Och varför vill man umgås med finnar? Jo, för man vill handla med dem. Så jag tänker mig att vi snackar här handelsstationer helt enkelt, handelskolonier. Och kanske i viss kombination kanske med mission.
Parkvall skrev nästan färdigt en bok om språkspaning i svensk Finland. Men inget förlag i Finland ville trycka den. Vi håller tummarna. Tack Mikael Parkvall. Tack även till Ulrika Rosendahl som medverkade med östnyländska dialektformer, den lite roliga dativformen om. Summa summarum blev minst två saker klara. För det första hade aldrig funnits någon gemensam urfinlandssvenska. Och för det andra har vissa orter vid kusten så tät förekomst av hierarkiska namn att de sannolikt har varit bebodda med militär, regelrätta garnisoner. Som till exempel Jumala, Borgo, Korsholm och sannolikt Pargas. I det följande fjärde avsnittet om hur Finland fick sin svenska befolkning ska det handla om väder och odling. Väder och klimatförändring var avgörande faktorer för att invandringen överhuvudtaget skulle uppstå och dessutom bli så framgångsrik. Plötsligt fanns det nämligen mat.